Varför inte fortsätta på samma tema? Jag läser ur Psaltaren 65 versen, kapitlet 9-14 versen. De som bor vid jordens ändar står häpna inför dina mäktiga gärningar. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa. Du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk. Du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor. Där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas. Höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårjordar. Och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång. Tacksägelsedagen idag har firats under väldigt lång tid under historiens gång. Ungefär då när skörden bärgades togs hem. Och det blev en skördefest även inom kyrkans väggar så att säga. Och traditionen att smycka med grönsaker, frukter, bullar finns kvar på många håll på vårt jordklot. Och det är därför såklart som vi ser den här skörden här framme idag. Men temat för dagen är också lovsång. Lovsång. För lovsång handlar ju inte egentligen om vilken musikstil eller att man måste ha en bra sångröst för att sjunga en lovsång. Utan det Gud frågar efter är om lovsången är äkta och uppriktig. Lovsång och tacksamhet hör liksom ihop. Och tacksamhet är något annat än när mamma eller pappa som tvingar sin 4-åring att tacka gamla tant Anna för presenten som kanske hon ändå inte gillade. Det är inte det, utan äkta lovsång kan aldrig komma ur tvång eller skuldkänsla. Utan äkta tacksamhet kommer inifrån. Ur glädjen att jag får ta emot något som kärlek, omsorg, materiella ting också. Som inte är självklart. Som är oförtjänt. Så tacksamhet kan bli en stor glädje som man vill sen dela med sig till andra. Ni vet hur det är. En glädje över att få ge av sig själv och det man har kanske också i överflöd. Och lovsång är något grundläggande för den kristne. En kristens livsstil kan man säga. Tacksamhet och lovsång handlar om att jag erkänner mitt beroende av Gud. Att jag inte kan skapa mitt liv själv. Och att erkänna att jag får mycket utan att förtjäna det. Som också kan sägas vara nåd. Men dagens predikotext handlar om ett specifikt tillfälle. Jag läser texten ur Lukas evangeliet, 17 kapitel 11-19 versen. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Och då sa han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Och med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Vad är de andra 9? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud äran? Och han sa till mannen: stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. I den här predikotexten så ber ju 10 spetälska män Jesus om hjälp strax utanför en by. Och de här männen, de följer reglerna som fanns då, det reglementet. Det var att var man då spetälsk så betraktades man som oren. Man uteslöts ur den vanliga sociala gemenskapen, religiösa gemenskapen. Man fick inte komma in i städer och byar. Man fick inte beblanda sig med de friska. Och så fort man såg någon komma på avstånd så hade man skyldighet att stanna och ropa: och på så sätt varna folk från att komma i närheten. Och den som råkade röra vid en spetälsk själv blev oren. De 10 spetälska männen blev direkt tillsagda av Jesus att gå och visa sig för prästerna. För det var prästerna som kunde förklara en människa ren igen. Och tydligen var det så att de här männen litade på Jesus. Och de trodde att något skulle ske. Och alla blev ju botade. De blev friska. Och 9 av dem såg det kanske till och med som en rättighet, som en religiös rättighet, att botandet var en förväntan om de då tillhörde Guds folket. Att de skulle nästan kräva att bli friska. I vilket fall som helst så glömde de att tacka. Och man kan också dra slutsatsen att de här 9, de var judar från det judiska folket. Eftersom det speciellt nämns i texten att en av dem kom från Samarien, från det nordriket. Och som egentligen genom historiens vingslag ansågs de här människorna från Samarien att det inte var riktigt lika mycket värda som judarna. Och bland annat så respekterade samarierna då de 5 moseböckerna, men de respekterade inte och hade ingen respekt för Jerusalem som den religiösa högborgen. Så därför tyckte då judiska överheten att de här samarierna, de var inte riktigt så bra som vi andra är ungefär. Så det kan ju vara så att så länge de här 10 var tillsammans så var de ju så att säga sjuka olycksbröder. Men så fort de blev friska så ville de inte ha med den här samarien att göra. Och Jesus, det vet vi ju, han botar ju den här samarien också. Och troligtvis är det den här känslan som samarien har av den här oförtjänta nåden som gör att han kommer och vänder tillbaka och tackar. Och därmed tycks han bli hjälpt på flera plan, på flera sätt. Kanske till och med 3 sätt. Han blir frisk. Han får delta i ett vanligt socialt samhällsliv igen som frisk. Och han tar emot en frälsning också. Jesus säger ju, stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Och det här att Jesus säger att hans tro har hjälpt honom blir ju som, vad ska man säga, som en slags näsknäpp åt de skriftlärda och fariseerna. För Jesus visar ju också härmed att inbjudan till oss alla är ju universell. Det gäller alla utan undantag. Och de som anses stå utanför tycks förstå detta. Men det gjorde inte fariseerna och skriftlärde, om man förstår. Om man går till idag då, folk i allmänhet. Vi brukar ju tacka om vi har varit sjuka och hamnat i en svår situation och blivit friska igen. Då kan vi ju tacka, eller hur? Men att vem ska vi tacka? Att den som förnekar Guds existens inte tackar, det är ju helt förklarligt. Men det finns väldigt många idag av oss kanske också som tror på Guds existens och som tar emot de allra flesta av hans gåvor utan att säga tack. Vi gör det dag efter dag. Allt det som vi får regelbundet, det som vi räknar så lätt som vi har rätt till, att vi lever, att vi kan gå till vårt arbete, att vi har våra närmaste runt omkring oss, att vi har mat på bordet, att det är varmt i huset där vi bor, att vi får hundägare. Allt blir så självklart. Och därför är det så nyttigt att påminna, tycker jag, att man tackar Gud för maten. Ni vet, många tycker att den kanske är lite onödig och gammeldags sed. Det kanske inte så viktigt, men ja, jag vet några som bad så här: 1, 2, 3, nu ska vi be. 3, 2, 1, nu har vi bett. Det var en slags bordsbön. En lite märklig bordsbön i och för sig. Men alltså att vanlig bordsbön, tack gode Gud för maten, amen. Det är en fantastisk bön egentligen. Vi vet allt det där jag räknade upp innan här, självklarheter, är ju inte självklart idag. Det är bara att tänka på alla de tusentals människorna i Indonesien som har förlorat sina hem i tsunamin. Alla de i Syrien som inte har mat och vatten för dagen. Men också alla de som i Sverige inte har ett arbete att gå till. Eller de familjer som har förlorat familjemedlemmar på grund av de skjutningar även i Helsingborg i gängstrider. Eller de i vår kyrka som på grund av konflikter i sina hemländer har fått fly till Sverige på grund av för att rädda sig helt enkelt. Så idag vet vi, eller borde veta, hur bra de flesta av oss har. Och ändå glömmer vi att tacka. Gud har blivit någonting som man har i bakgrunden. Det mesta sköter sig själv ändå. Vi har till och med, vi har inte en regering i Sverige, och det går hur bra som helst alltså. Bara när man trasslar sig, när barnen försvinner, om det har hänt ni som har barn, att barn försvinner, en liten treåring som man får leta efter en halvtimme. Ni vet de tankarna som dyker upp, det är fruktansvärda. Eller hjärtat krånglar, eller företaget börjar gå dåligt, eller det är för torrt på sommaren som det här varit och skörden förstörs. Då ska Gud rycka in. Och gör han det ordentligt, och så som vi har bett om, så har man anledning att tacka. Och därför tycker man kanske att det är konstigt att ha en sån här tacksägelsedag. Om skörden är klen, sommaren varit för torr, eller jag själv eller någon anhörig är sjuk. Felet kan vara att man inte riktigt kanske vet vem Gud är. Man har förminskat honom till en nödhjälpare, en reserv som man har i beredskap. Man ser inte honom i vardagens alla händelser, i allt som man har runt omkring sig, i allt som växer och blommar, allt som lever och rör sig, i sin egen kropp och alla dessa vävnader vi har. Vi anar inte hur han säger sitt varde i varje nytt ögonblick, hur man själv är beroende av hans skaparord. Till exempel har jag hört av en forskare att i våra kroppar så jobbar det tusentals små, jag kan ju inte allt det här biologin och sånt, men små organismer och mikrober och allt vad det heter, som hela tiden lagar vår kropp. Hela tiden, 40 000 lagningar per timme där. Saker och ting som går fel, upp, så är det någon som fixar till det. Mannen som var spetälsk och som Jesus gjorde frisk hade förmodligen förstått något av detta. Han vände i alla fall om och tackade Gud. På grekiska används ordet metanoeo, omvändelse, som betyder att helt vända om. Att ändra sin riktning från en riktning som man går så här. Och så vänder man helt om. Och för att ni ska förstå det så gör ni så att ni vänder ansiktena helt om och tittar på den tavlan där. Tala om skörd och bespisningsundret är det ju. Tala om att välsigna. Och jag menar, vända helt om att se Jesus då. Ja. Vi har Jesus här framme också. Men det kan vara bra att vända sig om. Och Samarien, han gjorde ju en omvändelse, i detta fall mot Jesus som gjort honom frisk. Han hade fått en ny syn på den som räddat hans liv. Ja, så var det inte, det kanske var troligt att han kom till insikt om och tacksamheten över det här oförtjänta. För många människor som verkligen varit under isen, kanske drogproblem, depression eller någonting annat, inte hittat någon mening i livet, har den här omvändelsen varit den bästa starten till ett nytt liv och den enda räddningen till och med. Och man kan omvända sig, som Tutte sa innan, vad är morgon? Kan man omvända sig, lägga sitt liv i Guds händer? Och det är rätt skönt, jag brukar göra det också, att innan jag läser tidningarna och nyheter, att starta dagen med att vända sig till frälsaren. Visst, det kan hända i livet att lovsången tystnar. Man har inte lust att tacka och lovsjunga. Livet är ibland sånt att vi inte orkar sjunga med. Men även då får vi komma till Gud med allt som vi inte kan känna tacksamhet för. Vrede, besvikelse, bitterhet, förtvivlan, inre sår, sjukdom, oro, sorg, vanmakt, tvivel, you name it. För det är inte fel att känna så. Det är kanske snarare att betrakta som fel att inte bära det inför Gud, som ju tar hand om allt. Gud hör också våra böner om förbarmande och helande, förlåtelse och försoning, även om svaret kanske inte blir som vi tänkt oss alltid. Kanske föds den mesta äkta lovsången och tacksamheten utifrån upplevelsen att Gud finns vid vår sida i smärta, i glädje. Tacksamhet och lovsång handlar om att jag erkänner mitt beroende av Gud, att jag inte kan skapa mitt liv själv. Och att jag har fått, och att vi har fått mycket utan att förtjäna det. Och sen till slut, Bibeln berättar om den ständiga lovsången inför Guds ansikte. En lovsång vi en gång i framtiden, då Gud skapar nya himlar och ny jord, ska få sjunga med i. Lovsången pågår under tiden och vi får provsjunga i kören redan här och nu. Och vi får veta att den pågår också då vi själva inte orkar det, när vi hjälps åt att bära varandra. Och det är också något att tacka för. Så låt oss tacka och lovsjunga Herren vår Gud för allt han ger och kommer att ge. Amen.